Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter i studion är programledare. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Välkommen igen Per-Åke Eliasson.
Ja, tack för det. Tack för det.
Du och jag har gjort 5 program i en speciell serie. Vad har den handlat om? Ja,
det var många program. Ja. Ja, det handlade mycket om bostadspolitik och framförallt i Tyresö.
Ja, och varför har du några synpunkter på det, sånt?
Ja, jag har ju tidigare jobbat som vd för Tyresö bostäder i nästan 30 år.
Ja.
Plus Tyresö centrum hade jag hand om också.
Mm. Och 2 av de programmen, där ramlade vi ner i hela den här ombyggnaden av Graningsringen som var ett program. Och ett annat program var hur ni byggde om hela Tyresö
hela centrum. Ja.
Ja, till ett inomhuscentrum.
Och bytte namn efter alla år.
Ja, det bara det.
Ja, det var en stor fråga.
Ja, verkligen. Och sen senaste gången så pratade vi lite mer om ditt privatliv och vad som hände efter att du fick sparken faktiskt från Tybo som vd.
Ja, det var hårda tag.
Hårda tag var det. Men slutet av boken, då heter det så här, sista kapitlet, Funderingar efter ett långt liv. Och boken förresten, vad heter den?
Den heter Mitt liv som jag minns det.
Mitt liv och yrkesliv som jag minns det. Ja. Vet du vad, Per-Åke Eliasson? Jag var nere nu på Akademibokhandeln. För att förut fanns det bara 2 böcker där nere med Tyresös historia. Den ena är den stora boken, Tyresö torp och gårdar. Och sen stod din bok där.
Ja.
Men nu var den inte där.
Nej.
Den har tagit slut.
Har den tagit slut?
Du måste inte fylla på.
Okej, okay. Det är bra att du säger
det. Ja, jag vet inte om det.
Annars ringer väl Akademibokhandeln
snart. Ja,
de borde
snart. Visst, för det har tydligen i alla fall gått åt några böcker. Men i de här funderingarna så har du massa förslag för bostadspolitiken.
Ja.
Och då tänkte jag så här, hur ska jag kunna prata med dig om det? Då tänkte jag så här, att det finns en person, tycker jag, en politiker i Tyresö, som sitter i Tyresö kommunfullmäktige och sitter i Tyresö bostäders styrelse. Mm. Som kan det här väldigt bra. Välkommen Ulf Perbo.
Tack så mycket.
Varför tror jag att du kan så mycket om det här då?
Ja, alltså, dels jobbar jag i en statlig utredning just nu som håller på med bostadspolitik. Men så har jag varit statssekreterare med ansvar för bostadspolitik. Och även en gång i tiden chefekonom på Sveriges byggindustrier. Så jag har gjort några djupdykningar i bostadspolitik.
Ja. Alltså finns det någon i fullmäktige som kan slå dig på det?
Nej.
Jag vet att Anders Linder tycker att han kan mycket bostadspolitik. Han är socialdemokrat. Mm. Och du är kristdemokrat. Mm. Ja. Och du var även med det här med Attefall, va?
Mm. Jo, jag var med och uppfann Attefallshuset. Det var jag. Det gjorde jag. Ja.
Men visst var det så här att du lyckades få det här med friggebod, ville man ju inte att det skulle bli ny sån här grej. Ni gjorde något smart när ni döpte den.
Ja, vi ville ju hitta på en stuga. Vi minns ju friggeboden, hur den blev berömd. Alla kommer ihåg att Friggebo hade i alla fall varit bostadsminister.
Ja.
Så vi har Attefallshus. Men media förstod ju att det var lite PR-kupper här också.
Ja.
Så de ville inte kalla det för Attefallshus. Och då döpte vi lagtexten till ett oerhört krångligt namn. Så om man inte sa Attefallshus, då var man tvungen att säga ett bygglovsfritt men anmälningspliktigt komplementbostadshus. Så heter det i lagtexten. Och då var journalisten tvungen att säga, och det höll några ut med ganska länge, och säga, sen var det så kallar Attefallshus, och sen var det Attefallshus.
Smart.
Ja, men för även Per Bolund försökte ju med Bolundaren, men den lyfte aldrig riktigt.
Nej, han hade inte fått tillräckligt krångligt namn på
Nej, precis. Nej, utan det var Stora Attefallshus var det istället. Aha, till hans stora förtret.
Ja, det här är politik på den högre skolan. Men då ska vi se, du Per-Åke har ju skrivit fullt med åtgärder. Där det står så här, sammanfattning av åtgärder som våra politiker bör vidtaga för att få bostadsmarknaden att fungera. Och det är ett helt gäng med punkter.
Nu får jag lägga till, vi talar ju inte om Tyresö-politik nu. Utan
nej,
är det på,
nu är på rikspolitik.
Rikspolitiks nivå, ja.
Det är därför
Ulf,
här.
Ja.
För han är där också.
Ja, han är överallt.
Ja, och han ser ju också hur det funkar i Tyresö. Mm. Och, eller hur? Mm. Och ser hur det funkar i Tyresö bostadsstyrelse. Men om du tittar på den här listan med massvis med förslag. Jag fattar ju hälften kanske ordentligt. Eller vad det, ser du några bra förslag där, Ulf?
Ja då, det finns många bra förslag. Jag ska säga, vi har nog samsyn om det mesta, men inte om allt. Det finns några saker jag vill invända mot. Men man kan också bara nämna då, när det får ordning på marknaden, att den statliga utredning jag jobbar i nu, den tittar ju särskilt på det då fenomenet att, förutom generella problem som Per-Åke tittar på mycket på, så har ju Sverige nu då västvärldens lägsta byggande av småhus.
Just det.
Och det är det som orsaken till att där finns ett särskilt problematik.
Mm.
Det är den lägsta nivån på 100 år just nu i Sverige och den lägsta i hela västvärlden. Och det håller man till, ska vi titta på, hur kan det ha blivit så?
Ja.
Och där tillhör ju Tyresö då de absolut sämsta då i...
Ja, vi var sämsta av de sämsta.
Ja, förra året påbörjade 19 småhus i Tyresö, vilket ju i en kommun nära Stockholm med där snittpriset ligger på 7 miljoner ungefär, är otroligt lite.
Men jag som har lyssnat på Katarina Johansson Nymans intervju med dig och också med moderata kommunalrådet Fredrik Bergqvist, så har man ju nu börjat att planera för mer småhus eller blandad bebyggelse, va?
Ja,
med småhus.
Så det är väl positivt att kommunen ska göra ett försök nu att styra upp det där.
Ja.
Men för tillfället så befinner sig det här området i djup kris även i Tyresö.
Ja, det gör det.
Ja.
Mm. Och faktum är att jag frågade Fredrik, det ska byggas en ny skola vid Nypskär, alltså Nypskärs nya skola, och nu är det barnbrist. Alltså det är brist på barn.
Mm.
Och en av orsakerna är att barnfamiljer inte, alltså de flyttar ju inte in i små ettor.
Nej, Stockholmsregionen har problem med det man kallar negativt inrikesflyttnetto, alltså att fler boende i Sverige då flyttar ut från Stockholmsregionen än flyttar in i just de åldrarna. Och de undersökningar som har gjorts pekar på att det är barnfamiljer som lämnar, för de kan inte hitta som de tycker acceptabla bostäder till rimliga priser. Så det, och den här stora satsningen på ett år och två år, Stockholmsregionen har byggt extremt mycket ett år och två år nu under flera års tid, precis som Tyresö, och väldigt lite småhus. Och det är bara nu slå igenom på att barnfamiljerna lämnar regionen.
Ja.
Kan inte en förklaring vara att vi har inte så mycket mark kvar disponibel i Tyresö för småhus? De tar ju ändå större plats på marken än flerfamiljshus.
Ja, så har man sagt faktiskt.
Ja.
Men Ulf, jag hörde på dig i något program. Du sa att det inte var så.
Ja, man måste ge Tyresö lite cred på den punkten. För Tyresö, om man jämför med Haninge till exempel, som vi många känner till, då har ju Haninge mycket, mycket mer mark disponibelt än vad Tyresö har. Så på det sättet kan ju Tyresö ursäkta sig. Men om man tar på riksplanet, i våran utredning har vi funnit att det finns definitivt ingen fysisk bostadsbrist i Sverige. Men det finns en politisk och juridiskt skapad markbrist i Sverige. Vi har mest mark per person, vi och Finland, i hela västvärlden.
Ja, och var det inte så till och med Holland som har minst mark per person? De har fler småhus än vad vi har.
Både Danmark, Nederländerna och Belgien, som är de mest tätbefolkade länderna, bygger mer markbostäder än vad Sverige gör. Ja. Kan få fram mer tomtmark. Och de är mer tätbefolkade än Tyresö till och med. Så att det kommer säkert när den här kommunala utredningen som vi har påbörjat nu visa att när man väl ger förvaltningen i uppdrag att inventera så kommer man att hitta lite mark här och där man kan bygga småhus.
För det tänkte jag på förut när jag då var politiskt aktiv för 25 år sedan. När jag började, då sa man det finns ingen plats. Och plötsligt kom man på att man skulle förtäta allting. Norra Bollmor, vad heter det? Norra Tyresö centrum, vad heter det? Området med...
Bredvid C3, gamla C3.
Ja, NTC, Norra Tyresö centrum.
Ja, där har man lyckats trycka in väldigt mycket bostäder på en liten yta. För att inte prata om hela Bollmorabergsområdet där man har byggt bostäder. Det tänkte jag, där kan man väl aldrig bygga något.
Nej, men då är det ju flerfamiljshus.
Ja, men menar man är duktig på att hitta?
Ja.
Ett tag sa man, det finns inget att bygga. Men det finns.
Ja, det håller jag med om. Ja. Så man kanske kan hitta lite småhustomter också.
Ja.
Jo, men som sagt, man måste ge det, erkänna den komplikationen att Tyresö, i och med att vi har så otroligt mycket yta, Tyresö nationalpark tar upp av kommunen och naturreservat och annat, så vi har jämfört med några av våra Huddinge, Haninge, så har vi ganska ont om mark. Så är det ju Tyresö.
Men Ulf Perwood, titta nu på de här punkterna. Vilka punkter skulle du vilja säga att du också tycker är viktiga, det som Per-Åke Eliasson har gett förslag på?
Ja, det finns ju olika. Det som kan få det att fungera bättre, bostadsmarknaden, alltså att hur man utnyttjar beståndet, vilket är en väldigt viktig sak, för nyproduktionen ett år är högst 1% motsvarande av beståndet. Så det viktigaste på kort sikt är alltid hur man utnyttjar beståndet. Och flera av förslagen här på listan handlar om hur man utnyttjar beståndet. Och man kan ju börja med att titta på några sådana. Ta exempel med att sänka skatten på reavinster. Det diskuteras ju ofta i politiken för att få bättre snurr på beståndet så man snabbare anpassar sig till. Man vill minska exempel på sin yta och man tänker så ofta att äldre människor då ska sälja sin villa flyttar till någon lämplig lägenhet och då frigör man en bostad som någon kan flytta in.
Jag tror det ska ge väldigt mycket den där punkten.
Mm. För man vill inte flytta, för man, man tycker att man får betala så mycket
folk
skatt.
Folk får ju betala miljonbelopp i skatt.
Ja.
Och det är väldigt få som vill.
Ja. Fast vill de, sitter man ändå med sin villa, man har inga pengar egentligen, men när man säljer får man ju pengar. Ja. Och sen får man betala mycket skatt.
Ja. Men det är väldigt få som kan greppa det där och acceptera att betala kanske 1 miljon eller 1,5 i skatt plötsligt.
Ja.
Och jag för mig att det är så att det är bara Sverige, ett land förutom Sverige i västvärlden som har evig reavinstskatt på värdestegring på bostäder. Jag kommer inte ihåg om det var Nya Zeeland.
Vadå evig?
Ja, så, som i Sverige, oavsett hur länge du har bott i bostaden så får du betala reavinstskatt. I många andra länder så trappas det av väldigt fort så att man menar att har du bott i 10 år, då är det ingen spekulationsgrej du har gjort.
Jaha, det här är en spekulationsgrej för att man inte ska köpa, sälja.
Så Sverige är ett av de få länder som har en permanent reavinstskatt. Å andra sidan, om man ska säga emot sig, komplicera frågan, så är det ju så att vi har ett skattesystem som bygger på att alla kapitalinkomster ska beskattas med 30% och alla kapitalutgifter drar av 30%. Och då ska man plötsligt göra ett undantag här då, av det här skälet att man vill få ökad rörlighet. Det är ju ett brott mot skattesystemets symmetri som inte egentligen är så lyckad. Man gynnar plötsligt ett kapitalslag.
Mm. Ja, å andra sidan, långsiktigt innehav. Inflationen har ju ätit upp det mesta av de där pengarna. Du kanske köpte huset för 1 miljon och säljer för 10.
Mm.
Och mycket är ju inflation. Så det är ju bara luftpengar. Så egentligen är ju inte den reella vinsten så hög som man kan tro på pappret.
Mm.
Så man borde ju ha någon form av avskrivning. Ju längre man har haft huset kunde man ju få göra vissa avdrag. Mm. Det hade vi ju för länge sedan.
Just det.
Mm.
Men, och Per-Åke, du är också ekonom.
Ja.
Mm. Så att du har tittat på utifrån massa ekonomi. Är du ekonom, Ulf?
Ja, det är jag. Mm.
Ja, men vad bra, titta här. Expert, det är inte jag. Mm. Ja, men fanns det fler förslag där som du tyckte var bra?
Ja, om man tar ett som är mer kontroversiellt politiskt kanske, det med att höja taket för fastighetsavgiften. Det hänger ihop med det här lite grann.
Vad är en fastighetsavgift?
Alltså fastighetsskatten, som folk kanske kallar det i dagligt tal. I och med att vi har väldigt låg fastighetsskatt, fastighetsavgift, då är det billigt att bo, men det är dyrt att flytta för vi har högre reavinstskatt.
Var det inte Kristdemokraterna som tog bort fastighetsskatten?
Jo, det var det.
Mm. Jo, det var det.
Ja.
Så den är att ha låg fastighetsskatt, det gillar man inom KD. Men den är egentligen för låg, om man inte komplicerar det ändå. Utifrån skattesystemets principer så borde den vara lite högre.
Ja.
Och det ska man kunna använda för att finansiera flera andra åtgärder.
Det är ju min mening.
Mm. Som man föreslår. Det skulle vara bra, det skulle bli mer symmetri i kapitalbeskattningen om man höjde fastighetsskatten. Den är orimligt låg i Sverige. Mm. Man får ju fulla ränteavdrag för de utgifter man har för att investera i det här kapitalet.
Mm.
Men så behöver man inte betala någon avkastningsskatt på samma kapital, vilket man bör enligt principen av skattesystemet. Mm. Så det,
och är det inte också så, Per-Åke, att det är lite orättvist mellan olika system också, det här med fastighetsskatt?
Jag tycker det. Om vi först tittar på politiken så förstår jag inte politikerna. Ingen vågar prata om fastighetsskatt.
Nej.
Men då säger jag, det ger fan i att prata om fastighetsskatt. Höj taket på fastighetsavgiften. För fastighetsavgiften, det pratar politiker om. Men fastighetsskatt vågar de inte nämna, då tror de att de tappar röster.
Aha, okay.
Ja, så är det ju. Men jag menar att vi ska höja den där avgiften successivt. Inte naturligtvis som ett dråpslag på en gång, men det är ju orättvist över landet som du säger.
Ja, är det inte också mellan olika bostadsslag då? Mellan hyres
Nej, det tror jag inte man kan säga. Det finns ju ett tak även för fastighetsavgiften för hyreshus och för bostadsrättshus. Okay. Mm. På i princip samma sak som för villorna.
Mm.
Men om vi tittar på en villa i Storstockholm som kostar många miljoner, så har man ju stor glädje av det här taket som nu är väl, tror jag, 9500 per år.
Mm. Mm.
Men ute i landet, där kanske taxvärdet är mindre än 1 miljon, så kommer man ju aldrig i närheten av det här taket. Så det innebär ju faktiskt att på landet betalar man full fastighetsavgift. Mm. Det finns inget tak, för man kommer inte upp till det.
Nej.
Och det är det. Så det, tycker det, orättvist.
Ja, det är taket man ska höja, det är helt rätt. Man ska inte höja procentsiffror, man ska höja taket.
Ja, precis. Det är det jag har skrivit också. Höj taket successivt. Och kompensera staten då för att man förlorar reavinstskatten när vi sänker den.
Men Per-Åke, vad tycker du är extra viktigt av dina punkter? För du har ju så många bra punkter där.
Ja, det är ju de här fyra första. Sänk skatten på reavinster, höj taket för fastighetsavgiften och så kan man minska gärna på ränteavdragen successivt också. Det tycker ju inte folk om, och politikerna vågar inte göra det.
Och det gjorde man inte heller när det gick bra i Sverige. Det hade man ju kunnat göra, ja, va? Ja. Nu är det liksom, är det läge nu? Det verkar inte riktigt läge. Hur funkar det där?
Nej, alltså det är också en liten å ena sidan och andra sidan, just den frågan. Vi har ju principen att alla räntor av kapitalutgifter ska vara avdragsgilla, alla kapitalinkomster ska beskattas. Så då kan man fråga sig varför man ska begränsa. Ska man begränsa ränteavdragen just för bostäder? Ska man begränsa alla ränteavdrag? Så den är lite komplicerad. Din nästa punkt på listan däremot tycker jag att det är mera, skulle ge mycket större effekter. Men är ännu mer känslig svensk, nämligen hyresregleringen.
Ja, inför alltså, fri hyressättning vid nyproduktion.
Ja, och även justera den på befintliga beståndet. För det är uppenbart, alltså alla, det är ofattbart att den frågan kan traga på år efter år. Man tittar på de länder som har löst det här problemet, Finland, Belgien, dit många flyttar för att jobba i EU-Bryssel. Du kan åka ner med din flyttbil utan att boka en bostad, ta fram dagens tidning för att titta på annonser och hyra en bostad. Det är ett rimligt pris faktiskt också på eftermiddagen att flytta in.
Varför kan man inte det i Sverige?
Ja, det är för hyresregleringen. Mm. Därför ska du ha 20 års kötid istället. Där har du 20 minuters kötid i Finland och Belgien, fast de inte har fler bostäder. För de har en hyressättning där som är anpassad till vad folk tycker.
Aha,
det är låga hyror i vissa förorter, där får bo höga hyror i attraktiva lägen. Men det innebär att det finns alltid lediga hyreslägenheter i alla områden, alla dagar.
Jag tycker vi kan jämföra med bostadsrätter och den marknaden. Den är ju helt fri. Och då betalar folk vad det kostar, och då kan de flytta in dagen därpå, nästan som du säger, Ulf. Det har vi accepterat.
Varför är det så då?
Ja, det är väl en gammal historia. Det infördes väl, var det inte, Ulf, strax före andra världskriget?
Ja, det var en krigsreglering som sen blev kvar. Och nu uppfattas det som en rättvis reform att man, att man liksom, även fattiga människor måste ha råd att bo på Strandvägen.
Mm. Jag vet att Marie Linder, som är ordförande i Hyresgästföreningen, hon slåss för den där punkten. Ja. Det gör Hyresgästföreningen.
Ja, hon vill ju naturligtvis inte införa det. Nej, fri hyressättning. Nej.
Vad händer om man inför det? Då skulle alla lägenheter i stan gå upp väldigt mycket.
Ja, och det är ju naturligtvis ett problem. Då handlar ju de pengarna i fastighetsägarens fickor. Så det måste man ju på något sätt reglera. Det är en övergångsperiod.
Vad skulle hända i Tyresö om man inför det då? Är vi attraktiva? Eller?
Det är väl hyggligt attraktiva. Så det är klart att det skulle ha en tryck uppåt på hyrorna. Men inte så där extremt mycket. Jag kan ta ett exempel från det jag startade ett eget byggbolag efter det att jag fick sparken på landet i norra Hälsingland, Hudiksvalls kommun. Köpte några hyreshus utanför stan. Och där hade vi ju redan marknadshyror. Absolut. För jag kunde inte höja hyrorna mer än väldigt försiktigt. Annars hade jag ju fått tomma lägenheter och fått svårt att rekrytera nya hyresgäster. Mm. Så det var typisk marknadshyra.
Ja, det kallas för marknadshyra. Det är väl det som, och det är väl det som Hyresgästföreningen kör varje val, va? Mot marknadshyror.
Men lämnar man storstäderna så påstår jag att stor del av landet har redan marknadshyra.
Mm. Det finns ju en del forskare som säger att ett problem här är att Hyresgästföreningen drivs av mycket insiders, och de som gynnas av dagens system, de som har lägenheter som har en hyra lägre än vad som skulle bli på med fria hyressättning, det är de som dominerar. Outsiders, de som liksom då missgynnas av systemet, som inte får en bostad, som bor i dyra förortslägenheter, de har inte alls samma inflytande och makt, och därmed så vill man bevara systemet. Mm. Det är otroligt många människor som skulle gynnas. De som bor i dyra förortslägenheter. De som inte har en bostad alls skulle gynnas. Det kan man ju se, och det har så många forskare tittat på ju, hur det funkar i de länder som har genomfört en avreglering. Mm. Att det är enorma vinster för samhället av det. Men det är en grupp, de som sitter på låga hyror på Södermalm, de förlorar. Och det är de som sitter i styrelsen.
Och är journalister på tidningarna.
Jag vill bara säga det, Marie Linder, om du hör det här, får du komma hit och försvara dig. mer för punkter som, Per-Åke, som du tycker är viktiga på din lista?
Ja, jag har ju alltid pratat om det här med moms, men jag har väldigt svårt för att få gehör för det. Att man skulle momsbelägga hyror, det låter ju förskräckligt för många. Ja. Det skulle ju höja hyrorna. Men jag menar att man skulle sänka hyran i samma takt som man lägger på moms. Det blir neutralt för hyresgästen. Men det skulle framförallt gynna nybyggen. Då får alltså byggherren, den som uppför till exempel ett hyreshus, dra av ingående moms.
Aha.
Och då försvinner ju nästan 25% av kostnaderna. Inte riktigt, för markförvärvet är ingen moms på. Okay. Så netto så blir det ungefär 20% billigare. Och då kan ju hyran i ingångsskedet vara lägre. Mm. Eftersom det har kostat mindre att bygga huset.
Får jag bara fråga en helt annan sak mitt i alltihopa när jag sitter och tänker på det här. Jag har en kompis som vill flytta till Stockholm igen. Hon har flyttat från Stockholm. Men på de här 15 åren har hon inte bott här. Och hon står i hyreskö på massa ställen. Bland annat här i Tyresö. Men det enda hon blir erbjuden, det är nyproducerade. De är kanske på 30 kvadratmeter. Och en 30 kvadratmeters lägenhet, jag ska inte tala om var den ligger någonstans. Men då ska hon få betala 10, 11, 12 tusen i månaden för en jätteliten lägenhet. I och för sig fullt modern med tvättmaskin och diskmaskin och allt möjligt sånt. Varför, varför det blir dyrt, det förstår jag. Men vilka människor har råd att hyra en sån dyr hyresrätt?
Ja, det problem du får som man kan se på vissa områden, det är därför byggherrar lurar kommunerna att pumpa ut ettor, vilket även Tyresö gör. Det går alltid att hyra ut ettor i Stockholm till 12 000 kronor i månaden direkt, därför att det finns en stor grupp, inte minst när migrationen är väldigt hög, som vi måste ha en bostad snabbt, som är beredda att hugga på precis vad som helst, för de är bostadslösa.
Ja.
Men samma dag de flyttar in söker de sig därifrån, för de tycker inte det är prisvärt.
Nej.
De kan inte betala 12 000 i månaden.
Nej. Vem betalar det då?
Ja.
Får de bidrag för det då?
Ja, eller det blir socialt instabila områden, vissa av de här ju. För alla som bor där söker sig därifrån. Ingen vill ta ansvar för boendet. Det blir alltså inget stabilt bostadsområde. Så det är ett problem där att de boende uppfattar att hyran är övermarknadshyra för de här ettorna. Och vill hitta någonting annat. Och det skapar inte alls någon bra bostadssituation på lång sikt.
Nej. Vad säger Per-Åke?
Jag kan bara hålla med.
Ja.
Det är ju inte bra med ensidigt för små lägenheter.
Nej.
Det måste vara blandat.
Det måste vara blandat.
Allt ifrån ett till fem år.
Det måste. Och Ulf, det är väl någonting som de flesta politiker ändå tycker, det med blandade boendeformer. Mm. Att det är bra.
Ja, det är nästa grej med upplåtelseformerna. Ska också vara blandade.
Ja, precis. För det jag brukar säga hela tiden, men mina barn är uppväxta på Farmarstigen. De fattar ju inte att på ena sidan var vi bostadsrätter.
Mm.
Ja, det var väl HSB och Riksbyggen och sånt från början. Och på andra sidan var det Tybo.
Tybo med allmännyttan.
Ja, då såg man inte skillnad.
Nej.
Ungarna såg husen ser ungefär likadana ut. Mm. Så ungarna har ingen känsla att vi är de fattiga på ena sidan, vi är de rika på den andra. Det fanns ju ingen sån känsla.
Nej.
Så bara det, att husen är fina, att områden är lika, men det finns olika upplåtelseformer.
Mm. Och det är det som nu inte fungerar för tillfället, även i Tyresö. Jag kollade på statistiken just innan jag hit. Påbörjade bostäder förra året. Det var då 19 i småhus och 400 i flerbostadshus, varav nästan alla var ett år och två år.
Ja.
Så man har gått ifrån det ganska långt. Så. Men vi har delat upp i utredningen varför det inte byggs, varför det byggs fel och varför det byggs för lite. I det är att frågor som gäller när man vill inte bygga och man kan inte bygga. Du tar upp mycket i ditt papper, kan inte, alltså regler inom PBL och med mera som och överklagande som trasslar till det. Men vi har försökt titta just på vilka orsaker är att vissa kommuner där det faktiskt är lönsamt att bygga inte vill bygga.
Ja, vad är svaret?
Ja, om man, det finns några kommuner där man inte vill för att man brukar ofta nämna Lidingö som exempel.
Ja.
Lidingö och Danderyd.
För att hålla uppe priserna på befintliga bostäder. Man vill inte ha några invånare, så de struntar i de bostadspolitiska målen som riksdagen har bestämt. Men det finns också, om man tar en mer seriös nej-linje, då man har en liten diffus idé om att det är hållbarare, till exempel att inte bygga radhus eller småhus.
Mm.
Man har någon svävande idé om att det skulle vara klimatsmartare om att bygga bostäder ovanpå varandra i flerbostadshus. Eller att det skulle ha någonting med ekonomisk hållbarhet. Vi har tittat på flera utredningar på slutet och det där är till stor del skrönor. Det finns inga sådana avgörande fördelar att skillnader mellan i hållbarhetsaspekter, mellan till exempel ett radhusområde och ett traditionellt flerbostadshusområde, att det ska ha någon påverkan på vad man väljer. Man har också en diffus linje om det kollektivtrafiknära pratar man om, även när det är Tyresö. Då brukar jag fråga, Nämn något exempel där det inte är kollektivtrafik nära, förutom ute på Östra Tyresö förstås, ja. Där är det inte. Men liksom är Trollbäck kollektivtrafik nära? Är det något problem att bygga där?
Nej,
det är det ju inte. Men så en diffus hållbarhetsidé gör att vissa kommuner väljer att inte bygga. Och det är framförallt utbrett har visat sig bland tjänstepersoner. Det måste vara någonting de lär sig på skolan liknande. Att de tror att det är hållbarare att bygga bostäder ovanpå varandra än bredvid varandra.
Men det jag tycker är konstigt då, nu är mina fördomar här. Men väldigt många människor som är inne i de här debatterna, även om man liksom pratar, så kollar man om de själva bor någonstans. Det är inte så, nu ska jag inte avslöja var politikerna bor här i Tyresö, men väldigt många av dem som då pratar för ettor och tvåor bor ju själva inte en etta och två, de bor i ett fint hus någonstans. Jaha. Och det är ju det som är så jobbigt med all den här liksom, även när man pratar miljö ibland så brukar jag kolla upp vad de för bilar, vad de för, så att liksom det finns ju massa idéer hur man ska.
Jag kan ta som exempel, ja. När jag var vd på Tybo så bodde jag ju ett antal år i Tybos egen hyreslägenhet i Farmarstigsområdet. Och det imponerade, tror jag, på hyresgästföreningen. Äntligen var det en vd som bodde i en egen lägenhet, va, och inte i en villa.
Ja, och jag tror att Marie Linder fick faktiskt det här jobbet också. För att hon har ju alltid bott i hyresrätt och är faktiskt duktig. Hela den familjen Linder som bor på Koriandergren är också väldigt duktiga på att få Koriandergren. De är aktiva.
Precis.
Och det är ett väldigt fungerande område.
Ja, jag bodde ju själv där.
Ja, precis.
men jag skulle gissa att det är så här, presidiet i samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden i Tyresö kommun, där jag själv ingår, som då prioriterar ettor, bor nog alla själv i stora villor i Trollbäcken.
Ja, precis det. Jag vågar inte ens säga, du kan inte sätta namn på det. Ja, men det är det som är problemet. Och ibland så är det i och för sig livet så att folk skiljer sig, flyttar till, och det är bra att bo i lägenhet. Men man rör sig genom livet också, så att man, när man har stor familj, så att boendet är ju inte konstant. Så att det som är väl svårt i Tyresö, det är väl alla de här som, det är bara att titta i Fårdala, är det 80-plussarna som bor i...
Som bor kvar.
Ja, men alltså 80-plussarna flyttar ju inte från sina fina hus i Fårdala.
Men det har vi ju pratat om, reavinstskatten.
Ja. Och det beror ju också på att de inte har något annat boende som är bättre.
Nej.
Det är inte så lätt att hitta något bra boende
och flytta. Och de är vana att bo billigt, för de köpte huset för jättelänge sedan och har väldigt låga lån, nästan inga lån. Alltså, så ska de hyra en modern lägenhet som kanske kostar 15 000 i månaden.
Precis så.
Då kan de inte ens fatta. Det kan inte vara möjligt, tänker de. Så jag bor kvar.
Exakt, så är det. Visst är det så, Ulf?
Ja, det säkert spela in.
Ja.
Så är det. Men jag tycker de andra, om man tar din lista, sen kommer du in på flera saker som har att göra med varför det är svårt att bygga även om man vill. Och det är väldigt intressanta frågor på riksplanen som ju massor med utredningar har tittat på. Man har oerhört svårt att komma fram. Alltså regler kring PBL-regler, överklagan,
plan och bygglagen,
strandskyddsregler, skydd för jordbruksmark, artskyddsbestämmelser, exempel det som vi har haft här med den eventuella fladdermusen som möjligtvis finns på Amaryllisparken där.
Men jag kan ta ett aktuellt exempel. Jag håller själv på att stycka min villa tomt.
Ja,
här i Tyresö, där jag bor. Ja, och nu har ärendet pågått i 4,5 år och det är ännu inte klart.
4,5 år? Och du är ändå kunnig i det här?
Ja, precis.
Och vad är problemet där då?
Ja, jag upplever att kommunen är ju väldigt seg. Ja. Och att få dem överhuvudtaget starta processen.
Ja.
Jag fick ett så kallat positivt planbesked efter 13 månader. Men kommunen lovar att det ska bara ta 4 månader. Men det tog 13. Jaha, och så tänkte jag när jag äntligen fick det där positiva beskedet. Ja, men då kör vi väl igång nu med planarbetet. Nej, det ville man inte. Mm. Det sköt man på över ett och ett halvt år. Jag fick ju jaga fram ett beslut så att de äntligen kom igång och började arbeta med det. Mm. Så inte undra på att det tar tid att bygga. Det här är ju inget specifikt för Tyresö, tror jag.
Nej.
Man pratar ju om det här med detaljplanerna. Det tar ju massor med år.
Ja, det som är fascinerande, tycker jag jämför ju då Bergs kommun, en av Sveriges minsta kommuner.
I Härjedalen?
Ja, minst befolkade kommun. De är tvungna att gå ihop med Härjedals kommun för deras byggavdelning. För att ja, det är så få människor. Men där får man hjälp faktiskt. Så att de hade tillsatt en tjänst att när man då, för att när man då ska söka... Alltså, det är inga pengar där uppe. Man kan inte, om man styckar så kanske man får 100 000 för den tomten man styckar. Och det kostar nästan 100 000 att gå igenom hela den här processen. Om man...
Här i Tyresö kan jag nämna att det kostar 500 000.
Ja, men precis. Men där
upp... Att bara göra
ja, men det innebär jobbet. Ju att ingen styckar där uppe. Därför att det är så krångligt. Och då fick vi hjälp av en, de hade en nyinrättad tjänst. Så vi skissade och hon hjälpte oss att tala om hur man skulle göra. Så det var att, då sa hon så här, det är bättre att ni styckar 3 tomter, sa hon, än en. För att de här är så stora. Och då blir det så här och så här och så här och så bla 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 bla. Så vi hade ingen aning. För vi hade en granne som ville köpa en plätt av oss. Ja. Men... Då fick man hjälp, så det gick på ett halvår så hade vi allting ordnat. Och det var inte, vi gick med plus, inte jättemycket plus, men vi gick ändå plus.
Men en glesbygdskommun, de är nog mer angelägna om sina invånare.
Ja, fast de är också väldigt på om det här med strand, alltså det är bredvid en sjö. Och hur man räknar till den där sjön, eller till det lilla... Alltså nu är det vattendrag överallt. Det är, snön smälter.
Det är intressant. För en sak som jag har studerat över ett år nu har att göra med den statliga utredningen ibland, det är ju de kommunala och statliga monopoltaxarna på plan- och byggområdet. Har jag hållit på och detaljstuderat nu ett år nästan. Och du sa 500 000.
Ja, jag fick en budgetpris från kommunen på 450, men så måste jag göra en dagvattenutredning också som gick på 50. Så det blir i runda slängar 500.
För om man nu kostar lite mer, men vi sa bara för enkelhetens skull, för att lätt att huvudräkna att det var 1000 kronor timmen. Då är det någon som ska jobba 500 timmar med det där då.
Det är mer än ett tredjedels års arbetstid.
Ja, då frågar man, kan man jobba en tredjedels år, en person med ditt ärende?
Nej, det kan jag inte tänka mig. Men man försöker ju försvara det med, man ser på när man får fakturan och spes. Jag har bett att få spesar. Det står ju nästan att jag har 5 minuter så tvingas jag ringa till den och så pratar jag med en granne i 10 minuter. Och så gick jag och kopierade i 1 minut och sen var det kafferast i 1/4. Och lite grann på den där nivån är nästan sandlådenivå på fakturorna.
Mm. Ja, men hur får man ihop 500 timmar då? Så här, eller 400 om man vill skrapa ihop.
Ja, men nu har de väl lite mer än 1000 kronor i timmen faktiskt. Mm. Men glädjande nog är det ingen moms på det där. För det är så kallad myndighetsutövning. Mm. Så det är momsbefriat.
Mm. Mm. Men det är ett problem för nyproduktion generellt.
Ja.
Det är att alla statliga och kommunala monopoltaxor på byggområdet skenar vildsint varje år sedan 30 år. Samtliga taxor. Så det här är ingen mening att granska taxa för taxa, för det är ett generellt problem. De stiger 2-3 gånger KPI minst 30 år i rad. Samtliga taxor.
Du har sagt det. Ja. Och det som är fascinerande då, det är att för oss normala människor som inte har ska stycka en tomt eller göra någonting, så tänker man inte på det där. Alla de här taxorna. Men blir man drabbad, då blir det en gigantisk grej. Däremot alla andra alltså skatter och sånt, det har ju folk koll på. Ja. Så det här går ju att smyghöja.
Vattenavgifter och eltaxor och sånt.
Men det du betalar, om man tar sophämtning, vatten och avlopp, den typen av taxor. Du betalar ungefär 1000 kronor extra i månaden jämfört med om du hade förut KPI-prishöjningar på de produkterna. Så du får ändå betala 1000 spänn i månaden extra nu, här, exempel här i Tyresö, mot dem.
Men varför är det så, tror du?
Det har gjorts flera utredningar av Riksrevisionen och Statskontoret av det här, och de säger att det är helt enkelt att om man konstruerar en situation där du är monopolist, du får bestämma taxan själv och du får behålla pengarna själv till verksamhet. Då faller produktiviteten, man slutar effektivisera och priserna skenar vilt.
Ja, och så beror det ju också på att kommunerna vill ju inte höja skatten.
Nej,
de vill inte höja skatten.
Nej,
kan de sedan mjölka ut pengar på något annat sätt så kan de bromsa skattehöjningarna.
Ja, så kan det vara. Men de här Riksrevisionens utredningar, de pekar på att det är faktiskt... Så kan det också vara att problemet är helt enkelt fallande effektivitet i verksamheten. För att om du inte behöver effektivisera, och du kan lösa alla problem genom att taxehöjning. För du har en sophämtning. Det finns ju ingen som kan tacka nej till sophämtning. Så om det går upp 8%, till exempel ta VA-taxan nu som jag brukar ta som exempel. Då har Tyresö höjt 5 gånger KPI 30 år i rad, fram till i år. Vi bestämde att höja 10 gånger KPI. Och det borde alla reagera på, va? Ja. Men det här kan inte vara rimligt. Vad är det som pågår? Ingen som bryr sig.
Ingen som bryr sig.
Men politikerna är fullmäktige då? Inte de bry sig?
Nu ska jag återberätta. Jag var med på nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nu ska jag återberätta hela replikskiftet som följde. Så här, det här var vad alla sa.
Ingenting.
Inte en fråga, inte en kommentar.
Men vet du vad? Det är samma sak varför jag har tagit hit dig, Ulf. När jag såg Per-Åkes alla förslag så blir man ju som lekman så här, det här låter bra. Så problemet när man hör sån här, liksom, lägger fram grejer, det är ju väldigt svårt att ifrågasätta. Du har en kunskap som inte många har. Och jag tror att vi är vanliga invånare som inte blir, när vi inte blir ens... Jag vet så här, att vi måste höja vårat... Vi bor i ett radhus. Vi gör en samfällighetsförening. Och nu måste vi höja... Därför kommunen höjer alla våra avgifter. Mm. Och då har vi ändå... Vi har smartare sopsortering. Vi tvingas gå iväg till alla de här med plast och papper och allt vad det är för någonting. Vi håller på hela tiden med det där. Vi gör allt det här man ska göra. Och ändå så höjs... Alltså, och den nästa styrelsen då, jag är valberedning, de blir ju utskällda på årsmötena. Och så, de kan ju inte göra något. Vad kan vi göra för att få ner avgifterna? Nej, vi har gjort allt. Utan nu höjs det automatiskt med de här nya taxorna i kommunen.
Ja. Och problemet är alltså att det här gäller alla kommunala botaxor. Det gäller också Lantmäteriets taxor, om man tar som är viktiga sammanhang. De har stigit ännu mer.
Ja, den tror jag har med på min lista också.
De har stigit extremt mycket Lantmäteriets taxor under en period. Och det gäller anslutningsavgifter för vatten, avlopp, bygglov, plantaxor... Allt som det finns statistik på, och det finns ganska mycket då, en del forskning gjort på det här, som där de undersökte, Nils Holgersson undersökningar från Hyresgästföreningen, Fastighetsägare med flera. Och det är alltså enorma höjningar varje år sedan 30 år tillbaka.
Så och allt det där leder till att det blir dyrare att bygga nya hus, både villor och flerfamiljshus. Och inte undra på att vi får en bostadsbrist, att det inte byggs nytt. Särskilt när man inte får höja hyran.
Och så har du med på listan här, det finns också en påhittad skatt som är helt bizarr, nämligen de så kallade stämpelskatterna.
Just det.
Därför att de har ingen som helst motiv. Alltså det finns ingen skatterättslig grund, det är bara en påhittad skatt. Man betalar en administrativ avgift på några hundra kronor, och det är vad det kostar. Att de ska registrera din fastighet, 625 kronor eller vad det var för någonting. Men så plötsligt ska du, och så är det 60 000 kronor till. För vad då? Ja, det är en skatt på det där.
Stämpelskatt.
Stämpelskatt, ja.
Men,
och det är en digital registrering nu som tar liksom 45 sekunder. Så varför ska de ha 60 000 kronor här om du bygger en villa i Tyresö?
Alltså, det värsta är att när jag släppte igång er nu. Vi skulle kunna hålla på en timme till. Och det får ni inte göra, för att programmet får inte bli så långt. Men de här frågorna är väldigt intressanta. Ulf, hur kommer det sig då att... Är det här olika rött och blått? Är det liksom, för att det här måste ju vara en gemensamt problem, inte utmaning, som man måste försöka lösa.
Ja, det var ju definitivt så. Om man tar det som vi jobbar med nu i den här utredningen, egna hemsrörelsen, trädgårdsstäder, det var ju en gemensam vision mellan Socialdemokraterna och de borgerliga.
Ja.
Det fanns att då, alltså, man ville ge mindre bemedlade, skötsamma arbetare en möjlighet att lämna ohälsosamma, trånga lägenheter och få en bra bostad för sin familj. Det var en gemensam vision vad som var bra för samhället och medborgarna. Så i uppbyggnaden av de här småhusområdena, om man tar det, fanns ju definitivt ingen. Och skattesystemets grundprinciper och såna saker är också faktiskt överenskommet mellan, om man tar åtminstone Socialdemokraterna och de borgerliga partierna, skattereformen 90 och principerna. Så egentligen är man överens om väldigt mycket.
Men nu är Tyresö, när Moderater och SOS har gått ihop.
Ja.
Det brukar du säga.
Jag brukar säga att det är det bästa, det måste vi ha, för då blir det någonting gjort.
Ja. Är man överens när det gäller bostadspolitiken i Tyresö? Det man kan påverka?
Ja, det har vi inte visat så att man är riktigt. Men däremot har man ju då... Nu har det kommit till småhussatsning i deras nya program.
Ja.
Så det är väldigt positivt.
Mm.
Man är överens i övrigt. Ja, jag tror man är ganska överens. Och mycket, skulle jag tro. Vättingebacken och... Men det nya som har kommit nu, det är att man då har faktiskt bestämt sig att inventera om man kan börja bygga småhus i Tyresö.
Ja, just det. Det hörde jag på fullmäktige. Mm.
Det är väl egentligen det...
Och det är ju bra. Ja. Att man är... Men får jag komma till...
Exempel, i Tyresö bostäders styrelse, det finns ju ingen, nästan aldrig... Det var ju samma som på din tid. När jag satt också då en vända. Ja. Finns ju nästan... Där är ju väldigt seriöst samarbete. Men alla partier, inte bara SM, utan samtliga partier. Väldigt sällan några partilinjer.
Nej, precis. Nej, för man ska lösa de praktiska problemen.
Ja, ja precis. Ja, jo, jag vill måste återkomma till förra punkten, där med stämpelskatten.
Mm.
Man införde ju en enorm stämpelskatt för juridiska personer, alltså aktiebolag och handelsbolag. 4,25% ska man betala av köpeskillingen. Och det ledde ju till att alla flerfamiljshus nästan i hela landet sattes på bolag. Mm. För sen när man sålde nästa gång, då var det ingen stämpelskatt alls.
Aha.
För då sålde man ju aktierna i ett bolag. Mm. Och på aktier är det ingen stämpelskatt. Så att de här intäkten för staten som kanske var flera miljarder från början, det sjönk ju rejält på grund av att man införde så hög skatt för vad heter det, juridiska personer. Och jag kommer särskilt ihåg centerpartisten Maud Olofsson. När hon var näringsminister, hon var så stolt över att alla dessa nya aktiebolag som bildades.
Aha.
Det är ju sånt driv i näringslivet i Sverige. Men det var ju en skimär, det var ju bara en papperskonstruktion, för att nästan alla flerfamiljshus i landet och fabriker och annat sattes på bolag, som man säger. Och då fick man ju ingen fastighetsskatt alls än.
Men ja, Ulf, vill du...
Ja. Man kan säga, om man beaktar efter partiskiljande, alltså det har uppstått ungefär en liten debatt, ungefär som att är man vänster är man mer för hyresrätten, och är man höger är man mer för... och ibland blir det självgående i politiken så att man vill ha konfliktlinjer.
Man vill ha konfliktlinjer,
Men det finns ju ingen som är alltså emot, det finns ju ingen på högersidan som är emot hyresrätten på det sättet, och det finns ju egentligen ingen, exempel, åtminstone inte bland Socialdemokraterna, som är emot att man bor i radhus.
Nej, ungefär de bor ju själva där.
Ja, och att man ska ha rotavdrag och hyr... Så, men det har ju funnits tvistefrågor kring hyresreglering, hur stora rotavdragen ska vara, fastighetsskattens höjd. Så lite tvistefrågor finns det väl.
Ja, där kan man ju tycka att även hyresrätter skulle kunna ha rätt till rotavdrag.
Ja, det tycker jag också faktiskt. Det, ja. Alltså, jag måste avsluta det här programmet för att vi kan hålla... Jag känner att det finns ingen...
Vi har många punkter kvar.
Jag vet. Per-Åke Eliasson, jag tror inte vi gör ett sjunde program, utan vet du, vi får hitta nya program vi kan göra. För nu tycker jag vi avslutar din bok här, för det här är egentligen, det här blir en cliffhanger. Nu har vi inte tagit alla punkter i din bok där, så nu fattar ju de som lyssnar på det här att vad har han mer för förslag i den här boken? Och hur bär man sig åt om man vill köpa din bok då, som heter Mitt liv och yrkesliv som jag minns det?
Ja, man vänder sig till Akademibokhandeln i Tyresö centrum.
Ja, och där kan man beställa den nu.
Ja, om de har tagit slut så kan de beställa den. Jag får leverera mer. Ja,
eller Bokus eller de här.
Ja, det går att köpa på nätet också, har jag förstått.
Hur många böcker har du sålt?
30 stycken.
30 stycken. Jag är en.
Jag är rätt stolt över det.
Ja, det är inte så lätt att få ut böcker idag. Man får... Alla får ju finansiera sina böcker själva nu för tiden.
Ja, precis.
Om man inte har de stora. Ja, Ulf, du får sista ordet i och med att du är den som är liksom inne i hetluften när det gäller bostäder. Säg något bra. Vad är det som kommer hända för bra på bostadsmarknaden?
Ja, jag hoppas att den fråga jag är mest insyltad i för tillfället är ju om det går att återskapa villkoren för det man kan egna hemsbyggande, småhusbyggande i Sverige, som det har kollapsat. Och vi vet att ungefär 70% av medborgarna vill bo i småhus. Mm. Det innebär att ungefär 1 miljon som bor idag i lägenhet vill flytta till småhus om de kan. Så att vi kan få ordning på villkoren för småhusbyggandet. Det är väl min främsta vision just nu.
Ja, och det vore ju väldigt trevligt. Mm. Jag får tacka er båda två. Båda två väldigt kunniga. Per-Åke Eliasson som då ändå har varit 27 år vd på Tybo. Och Ulf Perbo som sitter både i Tybos nuvarande styrelse.
Mm.
Och sitter i kommunstyrelsen.
Mm.
Och sitter i kommunfullmäktige.
Ja.
Och vad heter den där samhällsbyggnad då?
Samhällsbyggnad och hållbarhetsnämnden.
Ja, du sitter där man kan styra lite grann över Tyres i alla fall. Men du sitter inte i styret, för du är kristdemokrat.
Ja.
Men styret lyssnar lite på dig, för du låter väldigt klok, tycker jag.
Ja, lite hoppas jag.
Ja, jag tycker ju det. Ja, och jag som haft äran att få göra de här programmen med Per-Åke, och nu även fått intervjua lite grann, eller ja, det har inte så mycket diskussion, vi var ju ganska överens. Jag heter Ann Sandin Lindgren, ni lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.